Varmt välkomna till Placera-podden. Idag ska vi prata jättemånga roliga ämnen och här på plats är det jag, Karl, och
jag, Per.
jag, Elinor.
Och jag, Fredrik.
Yes, vi kan ju börja med att prata lite om marknaden kanske. Vi har ju all time high, fastän väldigt många var oroliga för coronaviruset. Kommer vi att få en dipp på det här, tror ni?
Vadå?
Ja, men det kan ju... Vi kommer ändå få liksom se effekterna på det, av det här i Q2 då. Många bolag, till exempel Astra, har kommit här och varnat för effekterna av coronaviruset. Så att det kommer ju få effekter, så att säga, på Q2-resultaten i alla fall.
Jag tror så här, vi kommer få se effekter hos bolagen, inte på börsen.
Du tror att det här är över, så att säga, stökigt på börsen?
Ja, inte över på det, på så vis att det kommer att märkas i siffrorna, men aktiemarknaden kommer inte bry sig. Nej. Det är min gissning.
Tror ni inte att den här effekten också kommer bli så här utsmetad över väldigt lång tid, för att den påverkar vissa saker väldigt kortsiktigt och vissa saker jättelångsiktigt, så det kanske inte blir den här grejen som man kanske tänker sig, att det inte blir en chock liksom.
För det blir inte på alla sektorer samtidigt.
Inte samtidigt.
Nej, jag håller med. Det är reseindustrin nu och oljepriset pratade vi om sist. Det var ner mest.
Alltså det jag själv är mest orolig för, det är ju bilindustrin. Mm. Där var ju försäljningen ner 30% i Kina. Så att det kommer ju drabba då. Volkswagen är ju störst i Kina bland de utländska aktörerna i alla fall. Så det slår ju mot dem.
Det är klart. Och det är väl där de har stora delar av vinsten och tillväxten och det ena med det andra. Så jag tror att det blir jättetufft för vissa sektorer.
Ja. Men å andra sidan, då tycker man ju... Ja, vi pratade ju, Fredrik, vi samtalade ju över en lunchlåda idag. Och då pratade vi ju om att vissa köp kanske man gör ändå. En bil är ingen spontanköp. Det är inte så att man slinker in i en H&M-affär som ännu är stängd. Nej, jag tänker precis. Att blir det inte det som du pratade om förra veckan, att då bara skjuter man upp det lite, eller? Men det i sig kanske är tillräckligt mycket problem ändå, jag vet inte.
Alltså jag kan tänka mig att man skjuter upp, det blir ett uppdämt köpbehov vad det gäller de typen av produkterna. Det kan jag tänka mig. Och det kan ju hända att man sitter hemma och kanske drömmer om den här bilen då, om man nu ska göra den investeringen. och sen verkligen slå till då i Q2. Eller när nu det här, när man får lov att gå ut igen. Och sen en annan sak som klart också dämpade, det är ju ändå att e-handeln funkar ju väldigt bra då, särskilt i Kina. Liksom.
Ja, men får de paketen?
Nej, precis. Alibaba kom med rapport igår. Och jag hyllar ju Alibaba förra gången, om jag inte minns fel. Nej, men nu som helst, de flaggar ju för att de får ju också problem lite just i sin leverantörskedja, eller med både insatsvaror eller produkter och sen även transport och det här då. Så det är inte helt så där att Alibaba är vinnare, men inte även där finns det lite problem med det här. Och man flaggade för den, det var ju Q4-siffrorna som kom, så nu flaggar det är kvartalet vi är inne i nu, oavsett om man har brutit räkenskapsår, så flaggar de för att det kan få effekt, som Apple har gjort och Volkswagen kommer säkert att göra det. Och jag känner så här att det kan bli en liten ursäkt också, att många kommer att...
Yes,
man lägger coronavarning liksom.
Ja, nu kan man
för att dölja
liksom
lite annat. Mm. Det kan jag ju tänka mig att
det är en klassiker.
En klassiker, ja.
Vad har vi mer på ämneslistan?
Är du trött på corona?
Men nu är jag trött på corona.
Men det vi skulle kunna snacka om också, alltså februari brukar ju vara den bästa börsmånaden under hela året. Och vi är i en fantastisk uppgång just nu. Igen.
Mycket är upp i månaden? Men det känns som du är upp några typ 2-3% redan.
Ja, det känner jag också faktiskt. Jag har inte det i huvudet.
Nej, det känns bara halva månaden gången.
Ja.
Liksom.
Ja. Kommer det fortsätta?
Jag skulle vilja veta vilka sektorer som har gått starkt, för jag har inte koll på det själv. Och det brukar du veta ibland.
Ja, jag... spontant ska jag säga att tech har gått väldigt bra till exempel.
Ja.
I vanlig ordning så har ju då tysk verkstad har väl börjat gå upp lite, men har inte gått så starkt som det brukar göra. Eller verkstad. Men jag har inte siffrorna.
Nej. Olja och energi har väl gått,
och gått dåligt. Ja.
Dåligt, och ja. Konsumtionsvaror har inte gått någon bra heller. Va? Nej. Ja, men jag tänker allt från Apple, LVMH och de här stora. Så mycket som någon tillväxt i USA.
Nej, jag har ju lite mjukvarubolag i min portfölj som går bra i alla fall.
Mm.
Salesforce, Adobe.
Oh.
Lite så. Mm. Halvledare går också bra, vet jag. Vilket man kan tycka är lite märkligt. Det finns ju någon Kina-koppling i alla fall. Men den återhämtningen som man förväntar sig verkar fortgå i de rapporter som har kommit.
Mm. Mm.
Jag köpte, apropå Tyskland, så någonstans, det är väldigt dyrt här i Sverige. Så jag köpte några tyska just industribolag.
Jaså?
Ja, för kanske 2-3 veckor sedan.
Vad köpte
du? Och mitt intryck är att de har gått ganska bra faktiskt.
Mm, jo, men precis. Evonik till exempel har ju gått upp och sådär.
Det var en utav dem. Det var väl på din inrådan.
Kemiaktie.
Ja, det kanske var, ja. Men ja, nej.
Ja, men det är väl liksom, jag såg Europabörsen är också på all time high. Mm. Du inledde ju med det, och euron är på all time low, eller lägsta sedan 2007 tror jag, mot amerikanska dollarn nu då. Så det är ju, det händer ju mycket där ute.
Visst gör det.
Även så.
Du, jag tänkte vi skulle snacka en annan sak. Det är ju så att det är lite grann utdelningssäsong nu. Och många gillar ju att investera i utdelningsaktier. Vad tycker vi om utdelningsaktier? Har ni några själva utdelningsaktier?
Nej. Knappt.
Inte jag heller.
Återköpsaktier.
Samma här.
Men det är ju en annan form av utdelning kan man säga.
Oh.
Ja. Jag har några få, men jag är inte någon sån här.
Men du hade bankerna förut.
Utdelningsfanatiker. Ja, men jag fick ingen. jag behöll dem för kort tid.
Men du själv då? Men, du är ju lite utdelningskramare.
Ja, alltså jag har ju
väldigt mycket.
Traditionellt sett har jag ju varit en sån som har gått mycket efter hur direktavkastningen ser ut. Men jag har väl lite grann kommit till insikt om åren att det är inte det som är det. Alltså det är ett bra tecken kan man säga.
Är lite plus i kanten?
Jo, exakt. Om du inte liksom orkar titta på något annat nyckeltal, då kan det vara så att om du bara jättesnabbt vill se, delar de ut pengar. Ja, men förmodligen gör de det. Ja, men förmodligen går ju verksamheten någorlunda bra då.
Men har de inget bättre att investera pengarna i?
Precis. Jag ser en sömnig verksamhet som krymper topline 1-2%. Ja, men som ett tobaksbolag. Det är ju ingen tillväxt på cigaretter.
Nej.
Det krymper lite, men du behöver inte investera så mycket i verksamheten och du är jättelönsam och du kan dela ut massor. Jättetråkigt, känner jag. Kanske inte just att tobak var ett dåligt exempel. Men den typen av verksamhet tycker jag.
Får jag lägga in ett litet men där?
Lägg in hur mycket som helst.
Då tänker jag på den sektorn som ändå har gått bäst senaste tiden, och det är fastighetssektorn. Och då finns det ju några undantag, till exempel Balder som ju har den. Att vadå, vill vi hellre investera än att dela ut när det finns saker. Och, om vi börjar dela ut har vi ett problem. Men i övrigt, övriga fastighetsbolag, de delar ju faktiskt oftast ut. Det är väl därför många gillar dem. Mm. Och de växer ju, har ju vuxit jättemycket ändå.
Ja, de växer ju ändå ju.
Mm. Ja, visst.
Och jag säger det att de fastighetsbolag som jag själv investerat i, det är ju framförallt då kanadensiska fastighetsbolag som då har månadsvis utdelning. Och jag tyckte att det var ett skönt sätt att ha liksom fått kassaflöde till portföljen.
Mm. Ja, ja.
Lite som man kan ha fram till man går i pension i princip. Mm. Inget man behöver tänka på någonsin har jag tänkt sett lite som.
Ja, men då vill jag sätta det lite perspektiv, för jag har ju faktiskt gjort en av mina få affärer jag gör i Nibe i veckan nu då. Och jag tänker lite likadant med Nibe som du tänker, men då tänker jag att jag säljer av lite så får jag lite kassaflöde hela tiden för att den inte ska bli för stor i portföljen, vilket den håller på att bli nu. Och så där, och kan man skala ner den någon procent, en och en halv procentenhet kanske, vilket jag håller på med som bäst nu.
Men nu sitter du ju med det här varje sekund i princip. Sitter du och följer kursen?
Det är inte ofta jag säljer Nibe. Det var ju 3 år sedan sist och sådär. Så det är inte särskilt ofta. Men jag kanske, de delar ju ut ganska lite. Det är ju typ, vad gillar de? 1%? Mm. Inte ens nu. Nu måste det vara en halv, känns det som. Kursen har ju gått så mycket sista halvåret eller sista året. Men ja, det är väl mitt. Jag tänker också lite som dig i likviditet och så, men att
kontentan blir ju densamma. Du skulle ju kunna sätta en månads påminnelse i mobilen och sälja vad det nu blir, 1% av portföljen i tillväxtaktie likväl som du får utdelning från dina.
Men det är klart,
men det är ett intressant sätt att se på det.
Men ja, mitt trick funkar ju bara nu i Nibes. Jag har ju bara haft sån tur att jag har ramlat på det för massor av år sedan och den bara går och går och går lite sådär på något sätt. Mm. Det är klart, hade jag haft något annat som hade det varit en bankaktie, då hade det kanske inte varit sådär att jag
en för den kanske full med
krympt av, ja, jag vet. Kanske ett dåligt exempel. Men så kan man tänka, tänker jag.
Absolut.
Om man inte tänker utdelning bara.
Nej. Man kan ju tänka återköp också.
Ja, just det. Men det gillar ju Fredrik och jag. Det gör säkert Elinor också jättemycket. Men
det är väl inte så, det är väl mer vanligt i USA, eller? Det är väl inte. Hur vanligt är det i Sverige? Jag har dålig koll.
Ja, det finns bolag som gör det där lyckosamt i Sverige också. Men det är ett amerikanskt fenomen och det har delvis med skatteregler att göra. I och med att orealiserade kursuppgångar då beskattas ju inte, men utdelningar gör det. Därav är det väldigt populärt bland amerikanska investerare. Jag kom på en sak som faktiskt det här med investeringar och utdelning. Jag har nog gjort en jättestor utdelningsinvestering eftersom jag äger en liten lägenhet som jag hyr ut.
Ja, ja,
absolut. Den, det är ju en utdelningsinvestering i allra högsta grad.
Den är ju lite mer i kött och blod.
Jag kan titta på den.
Ja, kan hamra på den. Förbättra den.
Och den ger ett bra kassaflöde. Så att, jag får ta tillbaka att jag är jätteantig där.
Vad ger den du för fastighets ungefär?
Oj, det var en bra fråga.
Räkna snabbt.
Ja, det är 15% kanske.
Ja, det låter jättehögt igen.
Ja, det är bra.
Det är därför du inte behöver investera de här.
Men du kan inte ha egen kapitalförsäkring?
Nej, det kan jag verkligen inte göra. Men hyresintäkter är skattefria.
Upp till en viss nivå.
Men tillbaka till de här som gör återköp som ett amerikanskt fenomen. Jag gillar ju det. Vi tittar ju på Apple någon gång i vintras här. Och ja, mitt stora problem är att jag kommer aldrig ihåg artiklarna jag själv har skrivit.
Nej.
Men grejen, kontentan om jag inte minns fel, var ju att de senaste 10 åren återköpte en tredjedel av alla aktier.
Det kan låter det vara som det? En hyggligt rimlig siffra.
Ja, 10-15 år. Jag vet inte. Ni får läsa artikeln och googla på den så får ni se. Men det var ju lite min poäng. Sen tror jag vi extrapolerade ut när vi satt där och att om typ ganska många år i framtiden, men inte så där förskräckligt länge, inte för dig som är så ung, så skulle det inte vara så många aktier kvar ifall de fortsätter.
Det är väl kritiken mot det, att man krymper aktiestocken hela tiden, och det är ju omöjligt att göra det i evigheten så att säga, för då finns det bara en aktie kvar.
Precis, och då kostar den 1400
triljoner
dollar till sist eller något sånt där. Ja, nej, men skämt åsido, jag är ju, ja, men det är ju vad vi gillar.
Sen går det alltid att göra nya emissioner, vilket man kanske inte ska glömma bort. Så behöver de pengar och om det är ett vettigt bolag, så kan man ju alltid ta in pengar.
Ja, det gillar ju våra innehav lite som vi har haft på placera listan, tänker jag på. Ja, men det är lite de här Nibe, lite förvärvsbolagen, de som har gynnats mycket av att de förvärvar tillväxt, förvärvar konkurrenter på en fragmenterad marknad. Där stöter man ju på, ja, men Hexagon.
Offensiva nyemissioner.
Ja, precis. Det är ju lite antitesen på något sätt mot utdelande bolag då. Du får skjuta in för att verksamheten växer så ofantligt mycket. Man ser jättestora möjligheter som man klarar sig inte till och med på kassaflödet.
Som Tesla till exempel.
Ja, eller Tesla. Ja, men precis.
Passa på nu.
När kursen är hög.
Är det inte vanligt i medicinteknik också?
Jo, det är det ju grymt vanligt inom forskningsbolagsvärlden innan man har fått riktiga produkter. Det är lite deras signum.
Nu sitter jag ju här och är hemskt nyfiken på vilken din utdelningsfavorit är. Och vad den har för direktavkastning, Carl?
Jag får nog säga då att det är några stycken aktier faktiskt.
Mm.
Och den jag har haft längst heter ju Northwest Healthcare Properties. Och de äger då sjukhus och sjukhusvårdsfastigheter i både Kanada, Tyskland, Brasilien, Australien och Nya Zeeland.
Där har jag tagit rygg på dig faktiskt.
Ja.
Va? Igen?
Ja, men jag gör det ibland.
Det känns som nytt. Ja. Mm. Nej, det är jättebra.
Jag är också en fjärdedels tysk.
Oj. Mm. Så nu kom det fram.
Bara en sån sak.
Och Northwest, då, de gillar ju ungefär 6% just nu. Men om jag förstår det rätt så förväntar sig marknaden att de ska höja utdelningen lite grann.
Och kursen har ju gått upp lite därefter. Så att jag såg att den var upp ungefär 9% i år.
Mm.
Så att men de har inga sådär att de kan förvärva massor med fastigheter?
De förvärvar massor med fastigheter.
De gör det ändå, de har pengar över.
Ja, de liksom. gör ju nyemissioner då, gör de ju. Riktade nyemissioner.
Just det, för det nya
för ägare. Nya pengar.
Och nya ägare.
Och nya ägare. Mm. Och nu när jag började investera i dem redan, jag tror det var 2013 faktiskt, jag har haft den länge nu. Då var det ju inga av de här stora fondbolagen som BlackRock och de där inne. Men nu ser jag att de finns ju med på ägarlistan nu liksom, bland de största ägarna.
Ja, men det är klart, det är hett, det är infrastruktur, det är lite grönt säkert, de förbättrar,
drar ner
koldioxidavtrycken.
Ja, och det är mycket ESG. Jag menar,
det är mycket ESG, så ja visst.
Inget, man kan inte kritisera det. Liksom.
Nej, det är stabilt. Stabila kunder och så.
Sen
har det är ju det, offentlig miljö eller vad.
Sen min andra är då det här, det har jag redan nämnt här en gång, det var ju den här Northview Apartment REIT. Det är ju då kanadensiska hyresfastigheter också. Den har jag haft länge också.
Mm. Vad direktavkastar den då?
Ja, det är inte så jättehögt, men det är runt 5% är det. Och det är det månadsvis utdelning. Sen dras det ju då 15% skatt i Kanada på det. Så att det är viktigt att äga de här aktierna i en kapitalförsäkring om man vill vara säker på att få tillbaka all skatt som dras.
Just det.
Så det ska man ju tänka på. Och sen sker det ju då med 2 års fördröjning också.
Hur stor del av din portfölj är kanadensisk? Eller din utdelningsportfölj?
Det kanske är runt 15%.
Okej.
Ska jag säga. Mm, något sånt. Sen kollar jag vilken svensk aktie som gillade mest just nu som jag själv äger. Det är faktiskt då den här skånska banken vi har pratat om. Resursbank. Och den är nästan uppe i 7% nu då.
Mm.
Ska det vara direkt kanske.
Och där kan vi väl prata om lite alltså hur står sig egentligen Resurs jämfört med de andra nischbankerna? Ja, nu tänker jag lite ESG. Vi pratar mycket ESG den här veckan också. är den lite bättre eller? För jag har ju också, alltså den bränner i min portfölj. Jag vill nog helst göra mig av med den.
Men gilen bränner väl inte?
Nej, den
är
ju
tokhög.
Ja,
förlåt, nu var jag lite dum. För den ser ut att stiga också.
Ja.
Jag får säga.
Nej, ja. Det var, men ja. Vi pratade om det tidigare att de är inte som andra. Men är de verkligen det? Eller är det bara för att man ska kännas lite bättre?
Det är väl sektorn som är lite så här illa sedd.
Ja.
Så att det är säkert fondbolag som väljer bort sektorn för att kanske av ESG själv då liksom.
Mm.
För att det är väl lite så att du kan
kastar
väl
de ut barnen med badvattnet då eller?
Ja, men det är väl lite som att olja behövs ju också fortfarande liksom. Och kommer behövas under 40-50 år i alla fall minst. Eller ännu mer säkert. Mm. Beroende på hur mycket man olja så att säga. Men det behövs ju precis. Men det som de här bankerna gör, det är ju då om man ser det från den ljusa sidan, så är det att de hjälper människor att förverkliga sina drömmar.
Nej. Jag tar på mig att göra en ESG-analys av det här. En säljord. Men bra direktavkastning.
Och vd köpte faktiskt mer aktier här. Ganska mycket aktier. Och han äger redan väldigt mycket aktier i just Resursbank.
Mm. Jag gjorde ett litet motvalsköp som jag märkte hamnade hyfsat högt upp på utdelning eller på direktavkastning, och det är Billerud Korsnäs.
Ja, men intressant.
Oj. Och då under väldigt lång tid så var det liksom ingen som ens ville ta i dem med tång. Men det är en direktavkastning på 3,6%.
Mm.
Och nu har de faktiskt gått upp lite också.
Mm.
Så ja.
Men hur var det nu? De har haft väldiga problem med inkörningar av en stor jättedyr maskin, va?
De har alltid problem med sina maskiner.
Ja.
Det är det som är jobbigt.
Ja.
De bytt vd också ganska nyligen.
Ja. Och innan det bytte de också vd.
Mm.
Kommer jag ihåg.
Hon blev inte långvarig.
Nej.
Ja, just det.
Så ja.
Mm, men intressant speck ändå. Alltså jag har själv gillat Billerud långt tidigare då, så att säga. Och har ägt dem också fram och tillbaka, men inte just nu.
Jag tycker det kan vara lite lockande när alla är så väldigt ense om att man inte ska ha något.
Ja. Det tror jag, absolut.
Som det var lite med banker i slutet på förra året och så.
Ja.
Jag
gillar ju den taktiken också. Till exempel, jag äger ju en aktie som heter Haldex då, till exempel, en sån aktie som jag själv äger som är väldigt nedtryckt. Så att jag har ingen tro på det.
Nej.
Och jag har några sådana till som är åt det hållet. Men
fan, ni är lite bottenfiskare.
Det är bottenfiskare, ja. Det är livsfarligt.
Det är egentligen dåligt.
Det är, nej, det är väl inte bra. Fredrik och jag är ju helt... Och att, nu pratar jag ju för dig också, det behöver jag inte göra. Men vi har ju lite
vi
mer,
gör det så bra.
Men vi har ju lite mer momentum i grejerna.
Ja, jag tror det är mer sån profil.
Ja, och kanske inte det som folk ratar jättemycket.
Nej. Det krävs ju en viss typ av sinne för att klara av att vara en bottenfiskare.
Mm.
Och det har jag nog inte. Tror jag.
Ofta krävs det väl ganska mycket tålamod.
Mm.
Och sen är det väl också att man får väl liksom fördela portföljen så att man inte lägger allt i den här typen av aktier.
Det svänger ju också en del, så det kan ju vara jobbigt vissa dagar. Sådär. Eller ett bottentecken är ju hög volatilitet. Så det får man ju vara beredd på då.
Och det är också lite skillnad då att hitta de här bland de 30 största bolagen. Och
mm. Ja, du är väl och simmar i ganska lugna vatten, men Carl som är liksom i tyska industribolag som har några 100 miljoner euro i börsvärde, liksom, det är en annan värld, skulle jag säga.
Mm. Ja, i och för sig
spännande
då.
Värld med hög risk.
Den här, vad heter det, tyska verkstads...
Den oändliga möjligheten.
Ja.
Tyska verkstad, det är också en typ av bottenfiske, kan man säga.
Ja, det är det verkligen. Mm. Jag tänkte på en annan sak.
Lite bredare.
Mm, eller ytterligare en sak. Mm. Det är ju att det är många gånger man har ägt en aktie som har stigit väldigt mycket och sen har man sålt den och tänkt att man ska köpa tillbaka den billigare sen. Jag själv har gjort en sån i sommar till exempel när jag sålde Investor på 415 kronor. För jag tänkte att det skulle falla ordentligt under sommaren. Men det hände ju aldrig någonting där, utan i mesta steg man 25% istället. Så att jag får vänta fortfarande på att köpa tillbaka den på 400 kronor. Har ni några sådana trades som ni har gjort?
Tyvärr, för många.
Berätta.
Jag sålde ju också i somras. Våra, eller mina, får jag väl säga, ServiceNow och Salesforce. Mina SaaS-bolags molntjänst supertrades. Som sen skulle jag köpa tillbaka. Jag har sålt dem någon gång innan och lyckats köpa tillbaka dem, men nu gick det helt åt skogen. ServiceNow vågar jag inte ens tänka på. Den kommer jag säkert ut på 160. Vad står den idag? 360?
Det är ett nytt all time high i alla fall.
Men ja, det är ett nytt all time high. Jag sålde då någon gång i början på augusti skulle jag tro. För typ 163 eller något sånt där. Och idag står den i typ 363. Så det var inget bra.
Ska man helt och hållet strunta i att hålla på så?
Ja, jag tror det. Det var jättedumt. Och nu har jag ju sålt lite NIB igen. Det är inte så ofta jag gör det. Typ var tredje år. Och det blir nog inte heller något bra, tror jag. Nej.
Men vad är bra då? Jag har ju precis poddat med en sån här med tankefällor man gör när man, när man köper och säljer aktier.
Fan ska man...
Är det inte det här att såna här saker kommer att hända, men så länge du håller dig till planen så kommer du göra rätt? Så i det här fallet då, du vill inte att NIB ska bli för stor del av din portfölj, så du säljer av, men du säljer ju inte av rasket.
Nej, men det gjorde jag i de andra, för då blev jag rädd för att hela sektorn skulle... Jag fick nog jättespel att hela sektorn skulle bara försvinna bort.
Som en facit i hand så kanske det inte var fel att sälja alltihopa. Alltså, om man, liksom, om man lyfter blicken, men du kanske inte skulle sälja alltihopa.
Nej, men precis. Liksom. Det är det. Jag kanske skulle ha sålt hälften eller en tredjedel eller något, eller 25%. Ja, med facit i hand, 5% uppenbarligen. Nej, men lite mer och inte kliva av hela på något sätt. Men det är ju svårt. Ni vet ju själv hur det var. I början på augusti, då var det ju sån här dödskors och allt möjligt. Och de här inverterade
julkurvorna.
Men det är lite intressant på det ni pratar om. Ni köper bolag som de flesta ratar. Och då sålde jag, för de flesta sålde. Men man skulle ha köpt på sig mycket mer i början på augusti. För det vände ju någonstans 2-3 veckor när alla dödskorsen och alla de här... grejerna, inverterade räntekurvor och allting. Det var väl snarare bästa köpsignalen. Och men då gick ju jag med marknaden och det blev ju skit på något sätt. Total fiasko.
Om man inte ska vara så hård mot sig själv så tycker jag man måste slänga in i det här så att men det var så dumt att jag sålde det här bolaget. Men om man istället köpte ett annat bolag och portföljen går hyggligt ändå, så kanske man inte ska liksom klandra sig själv allt för mycket.
Du hade ju en fin uppgång.
Ja, men jag köpte LV Hemmo istället mer. Och det är ju liksom... Det var skitdåligt. Det var jättedåligt som jag gjorde.
Just det var jättedåligt.
Ja, det var jättedåligt. Så är det. Jag har gjort en jättedålig affär. Flera.
Men det man kan göra då, eller man ska tänka, om vi säger att man ska försöka undvika att göra det här, man ska inte sälja en aktie som man vill äga egentligen.
Nej, helt enkelt. Eller några rätt, och måste du bara för att du mår så jäkla dåligt, det gjorde väl jag den där dagen då, uppenbarligen, så jag ville må lite bättre och inte äga allt. Kanske man ska sälja en liten del, eller sälja det i delar. Eller kanske sälja det i delar över en period, för då, om jag hade börjat med att sälja 25% och sen skulle jag sälja 25% till kanske 2 veckor senare. Det kanske jag hade lugnat ner mig, för då hade det redan där hade ju säkert kursen stabiliserat sig. Och i värsta fall hade jag sålt det också. Men ytterligare efter 2 veckor hade jag ju inte sålt, för då var ju marknaden upp. Så jag tror på Elinor. Jag tror lite mer det där. Kanske ska man sälja och kliva ut något som man ändå tror på, då kanske man ska göra det omgångar och inte bara slänga sig på säljknappen som jag gjorde.
Och kanske lite att man ska, alltså att man har en plan från början.
Ja, men ha en plan.
Jag som hade man ju sen håller sig till.
Ja, men precis.
Så för då minskar ju i alla fall risken att du gör något i affekt eller av flockbeteende.
Ja,
eller
men det här blev det ju en mix. Flockbeteende, aktien går ner och sen läser man alla dödskors på skärmen och alla bara säger att det är sälj.
Men det man skulle kunna göra är väl att man tänker som en förvaltare gör, att man får max ha 10% i en aktie eller kanske 5% om det är något lite mer hög risk. Så att man håller sig till det konstant så att säga och säljer av utifrån det.
Det är så lätt att veta hur man borde göra
saker. Men man ska ha en plan i förväg som man följer.
Men då hade ju de här aktierna gått ner kanske från 250 till 160. Ja, alltså, med facit i hand så man förstår situationen. Det hade eroderats rätt mycket från, tror jag, midsommar till under 6-7 veckor hade kursen liksom hade hamrat på rätt så bra.
Jag är så oerhört nyfiken på din Adobe-historia.
Den kan jag berätta om. Först vill jag bara säga att jag skalade ur de här SaaS-bolagen i omgångar. Ett av dem blev ändå en av mina sämsta affärer, för att det gick ner för mycket. Så jag skalade ju bara ner på lägre pris. Det var en för lång nedgång. Så det skete för mig ändå. Men jag fick ju frågan här om en aktie som jag gjort bort mig. Så att jag tänkte berätta det nu.
Berätta.
Och i Adobe, alltså mjukvarubolaget Adobe, bildbehandling och sådana saker, gjorde jag ett köp på $199. Sen sålde jag aktien på $217 ett tag senare. Det är i alla fall en vinst. Sen köpte jag tillbaka den på $242. Kort där senare sålde jag den på $240. En förlust på $2. Sen köpte jag tillbaka den på $259. Sålde den på $243. Och nu är jag ju back. Och så har jag betalat courtage och växlingsavgifter och i alla fall rullan. Och sen köpte jag den på $319 och sen dess äger jag den.
Hur lång tid är tidsspannet nu? Det här?
Det här är affärer sedan 2018.
Okay. Ja, men det
och den sista affären vet jag inte exakt när jag gjorde. Det är ett par månader sedan kanske.
Jag tycker det är så fint att du delar med dig av det här.
Ja, men det måste man få göra.
Ja, det är jättebra. Det
men du förstår. Alltså jag har sabbat mitt inköpspris med $100 bara på att vara en idiot.
Vet du vad det kallas för?
Nej.
Aktivitetsbias.
Ah, är det där?
Ja, att man mår bättre för att man gör något. Mm. För att oftast så är det bättre att göra något, att agera. Men när det kommer till aktier så är det väldigt ofta sämre att agera än att inte göra.
Då ska man göra något annat. När man vill göra något med aktierna ska man gå och agera.
Man kan låtsas att
man ska titta mindre i sin portfölj.
Ja. Ja, det tror jag på. Då får man bort bruset. Det är lite som att ha de här brusreducerande hörlurarna.
Jag har ju märkt att en väldigt bra grej med att jobba här på Placera är ju att man har de här handelsreglerna. Att man inte får sälja en aktie förrän efter 30 dagar om den har stigit. Och det har ju hjälpt mig väldigt mycket att gå ner då i aktivitet. Och kanske därmed då också öka avkastningen. Jag har märkt att det många gånger har hjälpt mig faktiskt. Och även när jag ska köpa en aktie.
Kan jag skulle förlänga det där?
60 dagar.
Typ till 90 dagar.
Ja. Du kan ha en placerad regler.
Ja, ett kvartal. Egna hårdare regler kan man.
Faktiskt.
De skulle kanske vara mer lönsamma.
Ja. Men det är en bra tips till andra också. Kanske själv ha en egen 30-dagars regel. Mm. Även om man inte arbetsgivaren kräver att man har det. För det kan faktiskt
sitta
hjälpa.
Sitta på händerna.
Exakt.
Sitta på händerna, ja.
Ett alternativ kan också vara att sätta en pott för sitt courtage. Så att du liksom bara har, det blir jobbigt om man kommer på ännu fler saker att köpa, men då håller du ju hårt i dina courtagepengar. Så du kan inte bara hatta runt.
Nej. En budget för courtaget.
Mm.
Ja. Vi börjar närma oss slutet här, men jag tänkte bara höra jättesnabbt om ni har köpt något nytt under veckan.
Ja, du har köpt, Fredrik.
Har jag köpt?
Du har köpt lite Amazon igen.
Jag har ökat i Amazon och jag har lite tveksamt, inte tveksamt, men jag är lite tveksam på mig själv, ökat i Lifco också på dippen.
Den har dippat ordentligt, ja. Just det. Ja. Mm. Med mycket insiderköp.
Mm. Yes, precis.
Ja, jag har tagit tryck på dem.
Jag gjorde saker i en liten konstig ordning. Jag skrev en artikel om hur man gör som småsparare i en börsintroduktion.
Ja.
Och hur man liksom ökar sina chanser på tilldelning eller så. Men jag kom på då att jag har ju aldrig själv tecknat mig i en introduktion. Så då tänkte jag att då ska jag göra det.
Vi håller tummarna för tilldelning.
Ja, det gör vi.
För en Elinor-effekt.
Och att den, ja, Elinor-effekten tror jag mest på. Jag har köpt mer Alibaba. Och mer Tencent via Prosus.
Mm. Ja, du har köpt den. Nederländska börsen.
Nej, ja, jag har köpt den tidigare men nu har jag köpt lite till. Mm. Igår. Mm. Så det var jag gjort. Mer kinesisk tech i coronatider. Smaka på det.
Okej. Okay. Mm. Och själv så har jag ökat lite grann i ett litet fastighetsbolag som heter 3 Kronor Property Invest.
Det är inte kanadensiskt, förstår jag.
Det är inte kanadensiskt, det är faktiskt det är Sverigebaserat och de växer framförallt i Norge just nu. Och de äger då livsmedelsfastigheter, eller framförallt för livsmedel.
Och laggårdar, kossor?
Nej.
Förlåt, det var dumt.
Nej, framförallt ICA då, och Axfood tänker jag på. Och Systembolaget är största hyresgästen. Och sen har de även lite samhällsservice i de här fastigheterna. Så att det påminner rätt mycket om, alltså det är ett litet bolag då, men det påminner om Cibus och kanske då lite SBB också.
Direktavkastning.
Och direktavkastningsbolag. Som men
jag, 6%. Jag vill ju höra ett litet varningens ESG-finger när jag hör att Systembolaget är kund.
Ja, det ja, tänkte bara. Jag också. Ja.
Det får jag se. Bara busade då med dig. Så är det.
Mm. Ja, men vi får tacka lyssnarna för att de har lyssnat på oss den här gången.
Ännu en gång.
Mm, tack så mycket.
Tack.
Tack.